Idag skulle vi tala om en litterär form som heter essä. Och det kommer från ett franskt ord som betyder försök. Och vad är det man försöker sig på att göra när man skriver en essä? Ja. Bengt, ja, man berättar någonting. Och det är inte för långt och inte för kort.
Nej,
men det är en knepig fågel.
Ja, det är en knepig fågel. Framförallt så får man väl tänka sig essä, försök. Det var väl Montaigne som började med det. Och han var ju inte säker på någonting. Han är väl mest känd för det här que sais-je, vad vet jag, som han alltid hade som reservation till vad han yttrade sig om. Alltså det är inte fråga om någon forskningsrapport eller vad ska jag säga, exakt vetenskap eller sådär. Men det är allvarligt menat, va? Men det är ett försök och man erkänner från början sin begränsning. Nu kommer jag inte ihåg Montaigne, det var länge sedan jag läste honom. Men vad man framförallt tänker på, vad jag framförallt tänker på när det är fråga om essä, så är det ju engelsmännen som man tycker så mycket om. Lamb till exempel,
Charles Lamb.
Ja, som har skrivit den där odödliga, jag säger det en gång, odödliga om roast pig, hur den stekta grisen kom till. Kommer du ihåg den? Jo, det var i Kina, berättar Lamb. Allvarligt, man ska inte dra på munnen, berättar en god historia. Och det var ett hus med lite grisar till som råkade brinna. Och det blev så vansinnigt gott. Stekt grisar hade de aldrig ätit för. Och det var så gott, så gott. Så det uppstod då en epidemi av mordbränder för att de skulle få stekt gris. Och det tog säkert hundratals år, eftersom de var i Kina, innan någon kom på att man kunde steka en gris utan att bränna ner ett hus.
Omväg.
Ja, just det. Det är sådär som man tänker på med den här innerlig tillfredsställelse. 100 eller 1000% i essä. Allvarlig och rolig i grunden så att man skakar av skratt invärtes. Mm. Men det är klart, för det kan det finnas allvarliga essäer också. Mm.
Det är lite lustigt att du berättar en essä, därför att det var ju så påtagligt lust i den här. För ofta så kan man ju kanske, ja, man kan inte berätta därför att tjusningen ligger då i stilen.
Ja,
och där tror jag just att när du säger det här brittiska, det anglosaxiska, att där förhäver man sig inte, där doserar man inte. Det är inte den tyska lärdomen och det här uppblåsta hos en del fransmän, i varje fall senare.
Men det är ju en tradition av lugn, nästan omständlig berättarkonst där. Jag vet inte om du, vem var det som sa det om Woodhouse? Att han har den säregna förmågan att kunna berätta en anekdot med ryggen mot äventyret. Alltså han gör ett uppehåll i en berättelse och gör en utvikning som är så oerhört tillfredsställande. Utan att ett ögonblick tappa tråden, tappa spänningen, va? Och det ligger väl någonting i det där i essäns natur också. Att man berättar, man är liksom utanför samtidigt som man har det hela bakom ryggen, va? Behärskat. Härska hela materialet utan att vara proffs.
Nu är P.G. Woodhouse mest känd som romanförfattare. Ja. Det enda icke-roman jag läst om honom, det kanske ni ser, det handlar om hur han funderar över hur det kommer sig att folk kan gå på något så fruktansvärt som ett nöjesfält och betala för att bli plågad i slänggungor och de här som går upp och ner, du vet. Hur kan man genomlida detta, frågar Woodhouse. Mm. Och svaret är att man har betalt för det. Man har betalt en avgift för att få göra detta. Ja, annars skulle man tycka att det var ett helvete.
Jo, det står ju i den här lilla samlingen Louder and Funnier, som är väldigt skojig. Där finns ju också den där berömda scenen om Shakespeare.
Ja, Woodhouse.
Ja, just det. Att han, anledningen till att man inte förstår en del saker och sådana, med att han alltid hade så jävla bråttom. Hela tiden när han satt och skulle återställa sig efter en lördagskvälls utsvävningar, så kom Burbage ryckte upp dörren och frågade: vi har ju premiär imorgon, är pjäsen färdig? Och då måste han skynda sig och skriva en 5 akter sådär på en halvtimme. Undra på att det blev saker som man inte själv förstod, mina ord. Och det är en hel rad lysande saker där. Den där om kriminalromanerna, den är ju underbar. Jag vet inte, du har inte läst den här?
Nej.
Ja, det är inte mycket att sitta och prata om då. Men alltså han är en utmärkt representant för den lätta engelska essän. Mm. Men sen finns det ju vår gemensamma favorit Orwell. Han kan ju vara både allvarlig och rolig. Och han har ju skrivit några av de bästa essäerna som finns på engelska, tycker jag. Han tar ju fatt i vad som helst som han stöter på. Antingen han är ute i naturen eller han läser en bok.
Så kan eller titta på vykort.
Ja, just det.
Så då, han såg hur arbetarklassen speciellt sände hem de här, vad heter de, gills?
Ja, just det. De snuskiga, vulgära.
Ja.
Det gjorde han en fin, väldigt fin essay.
Det är sånt där som man, numera så är det etnologer i Malmö, i Lund menar jag. Ja. De, ja, du vet,
jo,
de grabbarna där, de undersöker sån här folkliga...
Ja.
Arter, men,
nej, men
långt senare, han gjorde det själv.
Utan ja, han tog ju tag i, han fick ju upp en sån fin tråd där, han visade att den här Gill som verkligen är vulgär, simpel, tarvlig skulle man säga. Mm. Han är egentligen samma figur som Sancho Panza och den lille mannen som säger bä när han hör en dum präst och sådär. Mm. Eller han hör en militär hålla en oration. Mm. Den lille mannen som verkligen behövs alltså. Mm. Det behövs ett rått skratt ibland. Och det tänker man inte på när man ser en vulgär, tarvlig bild av just McGill. Heter han McGill eller heter han Gill?
Nej, McGill tror jag.
Ja, det spelar ingen
roll. Och kvinnor med tjocka bakdelar.
Ja,
som cyklar, som är på cykelsemester och blir solbränd. Det är ju...
fullständigt skamlösa saker. Men det tar han alltså, ta vara på sånt där. Va? Mm. Och en annan gång minns jag att han hade varit på en pub och tjejen där pub, som serverade öl hade sagt att han inte skulle doppa mustaschen i ölet för då blev det avslaget. Och han gick genast hem och klippte lite grann på mustaschen och började fundera på varför gör man sånt när man hör såna saker utan att kolla det alls. Man bara gör det. Mm. Och det blir en liten essay av det också. Jag menar, sånt där, den sortens essaystik är väldigt tilltalande. Mm. Det sysslar jag ju med själv förresten om man ska skryta. Mm. Rätt mycket. Jag lever ju mycket på fynd och infall och sånt där.
Du har skrivit en riktigt god essä i boken Fritt efter naturen. Det handlar då om Maria-diktningen, Maria-legenden. Allt som har, ja, jag kan inte säga naturligtvis allt, men mycket som har skrivits om Maria tar du upp.
Ja.
Du återger vackra dikter där.
Ja.
Och så kommer du till en egen typisk andebergsk blasfemisk, det vill säga lite... ja, lite då klurig reflektion. Du frågar varför var det tvungen att gå till på det här sättet, jungfru med? Varför kunde inte Gud sänka sig till att ligga med en och få barn med en jordevarelse?
Ja. Det hade varit mycket roligare och mycket enklare också. Det gjorde ju Jupiter eller Zeus eller vad han heter för någonting. Det finns ju massor med samlag mellan gudar och människor i andra mytologier.
Ja.
Men den här blev ju på något vis... den skulle bli lite upphöjd. Jag vet inte om du känner till, det gör du nog inte för jag har upptäckt den själv alldeles nyss. En liten muslimsk historia som handlar om hur Maria blev befruktad. Det var så, står det i den legenden eller myten, att ängeln Gabriel kom till henne och hon tog av sig linnet. Varför anges inte? Och Gabriel tog upp linnet och andades i ett av dess veck. Och så tog hon på sig linnet och så blev hon på smällen.
Mm.
Det tycker jag är väldigt vackert. Och det är så oerhört mycket vackrare och lustigare än de här konstiga kristna försöken att få en havande genom örat. Du vet, det fanns en väldigt berömd och i mitt tycke väldigt framstående syrisk skald som heter Efrem. Efrem Syr brukar han kallas. Som har skrivit en idiotisk Maria-hymn som börjar så här. Ave Virgo, Mater Christi, quae per auram concepisti. Alltså, var hälsar jungfru, Kristi moder, du som blev befruktad genom örat.
Mm.
Alltså det gällde då för dem att till varje pris bevara Marie jungfrudom. Hymen fick inte vara genomträngd. Såväl före som under, höll jag på att säga, och efter befruktningen skulle hon vara jungfru. Mm. Fortfarande är det ju så, va? Mm. Hon sitter uppe i himlen nu, hon kom ut i himlen 1950 enligt vad påven bestämde. Och där sitter hon och är fortfarande jungfru. Och då måste hon ju på något vis ha blivit havande ändå, va?
Mm.
Och då skedde det antingen genom munnen som man ofta ser, va? En duva sitter och pickar henne på läpparna, det har du väl sett. Eller också då, som Efrem tänkte sig, genom örat. Det är inte vackert, det är så platt och krystat och konstigt och lite
perverskt. Men det kan bli fin att se av.
Det kan det, ja visst, det kan bli en rolig att se.
Du har skrivit en fin. Vad är det annars för, om vi ska sammanfatta helt kort, i Sverige, är det Ekelöf som...
Ekelöf tycker jag, han är stormästaren. Han skriver ju så härligt enkelt och nästan lite tafatt underbara saker om sina båtar och sina drömmar och sina vistelser i Norrbottens lappmarker och sånt där. Åh, det är härligt.
Tack Bengt Anderberg. Återstår bara att säga att blasfemi, det betyder hädelse.